Ja, välkomna till Slaget efter 12. Deltagarna idag är spridda, om inte över hela Norden, så åtminstone över en stor del av Svenskfinland. Vi har med oss EU-valskandidaten Matilda af Hellström, Samlingspartiet, i studion i Helsingfors. Välkommen.
Tack.
Likaledes EU-valskandidaten Kristoffer Hellfors för Svenska Folkpartiet i studion i Borgo. Välkommen.
Tack, tack.
Och EU-valskandidaten för Socialdemokraterna Camilla Gunell i studion på Åland i Mariehamn. Välkommen.
Tusen tack.
Och jag heter Filip Sten och sitter i Vasa. Intresset för nordiska frågor har minskat successivt, kan man säga, ungefär sedan det där Finland gick med i EU. Vad beror det här på? Vad säger ni?
Ja, vem ska börja?
Då börjar du där som tog till ordet.
Ja. Ja, alltså det beror på vem det har minskat för. Jag tror ju fortfarande att det nordiska samarbetet, fast det kanske upplevt som lite tråkigt och intetsägande bland medierna, kanske också bland vissa politiker, så har det här trygga samarbetet mellan de nordiska länderna ändå ett högt värde bland medborgarna i Norden. De tycker att det är bra att vi samarbetar. Vi har så pass lika värdegrund och att det är någonting som vi kan arbeta vidare på som plattform, också när vi ska rikta oss gentemot EU eller omvärlden.
Ja, Matilda af Hellström.
Ja, tack. Jag tror att det faktiskt finns ett minskat intresse för Norden i nuläget sedan 90-talet. Och det beror till stor grad på att Norden var en lösning utrikespolitiskt för Finland under kalla kriget. Och den lösningen löstes via EU. Många av de aspekter som definierade Norden under kalla kriget för Finland, allt från ska vi säga gemensam arbetsmarknad, den nordiska blev ersatt av den inre marknaden, EUs inre marknad, nordiska passunionen blev ersatt av Schengen. Många aspekter av det som Norden var blev europeiska efter kalla kriget, och då är det svårt. Man var tvungen att omdefiniera vad Norden och det nordiska samarbetet betyder. Och jag tror att det har funnits stora utmaningar att göra det. Och det är orsaken till att det finns ett minskat intresse för Norden idag.
Kristoffer Hellfors.
Nej, jag vet inte, alltså, jag tycker att det här, som hon säger, att det finns ett minskat intresse för det nordiska samarbetet, så det tror jag inte alls på, utan jag tror att det fortfarande, som Camilla sa, att det finns bland befolkningen, så finns det ett starkt stöd för det nordiska, och man ser gärna att man skulle samarbeta mera i många frågor. Och det här, jag tror att det är kanske det mera hur man lyfter upp det. Att vi ser att den tidigare regeringen till exempel inte alls har försökt ens hitta de här gemensamma arenorna via det nordiska samarbetet. Och det här, och där tror jag att det är en stor miss. För jag ser ändå att vi tillsammans är starkare i Norden också än när vi är ensamma.
Får jag bara svara där gällande vad Kristoffer sa om regeringen? Ett jättebra exempel där regeringen faktiskt har främjat nordiskt samarbete är inom klimat- och miljösamarbete, där miljöminister Tiilikainen bjöd in hans kollegor från de samtliga nordiska länderna. Det var några månader sedan till Helsingfors för att samarbeta tätare kring klimat- och miljöfrågor. Det jag sa att det finns ett minskat intresse betyder inte att det inte finns nordiskt samarbete eller att det inte är viktigt. Men det är svårt att omdefiniera det. Och det är det som man inom det nordiska måste fundera på, att hur kan man finna nyttan och mervärde i det man gör och inte arbeta med samma saker som man gör på EU-nivå utan att komplettera EU.
Camilla Gunell, du talar här om att ett tryggt samarbete på lika värdegrund, men vad innebär det i praktiken då?
Ja, jag har ju varit väldigt aktivt i ministerråden de senaste åren, och för tillfället sitter jag i 5 nordiska ministerråd, och det är ju ett väldigt aktivt samarbete. Bland annat sida vid sida med minister Kimmo Tiilikainen så har vi jobbat med energifrågorna i enlighet med Jorma Ollilas rapport. Jag har också jobbat mycket med mat, ny nordisk mat, och hur man marknadsför Norden som en gemensam spännande turistdestination, till exempel gentemot Asien. Vi är fortfarande så pass små att Norden när det gäller globala frågor måste samarbeta. Och för en turist från Kina till exempel så är Norden som helhet en spännande upplevelse med allt ifrån Lappland till storstäderna och den svenska landsbygden. Så att det, utåt sett så det här samarbetet har den relevans som vi själva skapar. Vill man betrakta det som en meningslös kaffeklubb, då blir det det. Men sätter man in politisk kraft och verkligen vill åstadkomma någonting tillsammans, då finns det otroliga möjligheter i det nordiska samarbetet.
Får jag kommentera?
Varsågod.
Tack. Och jag kommenterar eftersom jag skrev i Huvudstadsbladet här i helgen en insändare där jag sa det att Nordiska rådet har blivit en kaffeklubb, så jag har en känsla av att jag ska reagera på det här. Och jag vill säga till Camilla att man ska kunna skilja på det som kallas nordisk branding och själva samarbetet som inte är detsamma. Och för all del, Norden är en stormakt globalt när det kommer till nordisk mat eller turistdestination eller rent vatten, ren luft, men det har de facto ingenting att göra med det nordiska samarbetet, alltså det man gör i Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet. Branden i sig är jätteviktig för vår del av världen, men vi måste också se på hur vi kan upprätthålla det politiska intresset för de officiella institutionerna av det nordiska samarbetet.
Jag tycker tyvärr att Matilda har en ganska negativ approach till det hela, men att kalla det en kaffeklubb, samtidigt som hennes parti också tycker jag haft en väldigt negativ approach till det nordiska samarbetet. Vi ser att den här tidigare statsministern också rände ut från några nordiska ministerrådets mötena genom att säga att det var bara skitsnack som man snackade där, medan vi andra partierna fortfarande har tyckt att det är viktigt med det nordiska samarbetet. Och det nordiska samarbetet är exakt det vi gör det till. Men vill jag ha positiv attityd så får vi nordiska frågor den synlighet som de är värda. Det fanns en period efter EU-inträdet då Norden inte såg skogen för träden, men nu ser vi Nordens betydelse igen, och då betyder vi måste samarbeta mera och hitta de här gemensamma arenorna var vi kan hitta de här gemensamma sakerna vi kan köra vidare. Matilda räknar upp de här exemplen som vi har varit föregångare med, bland annat passunionen. Vi har fortfarande en bättre rörlighet i nordiska länderna utan pass med hjälp av körkort som man inte har i resten av EU. Och vi har många sådana innovationer som vi kan föra vidare framåt. Jag menar, vårt parti i mittengruppen har också föreslått den här nordiska elektroniska ID:n som förenklar det här flyttande mellan nordiska länderna. Och det är någonting som vi kan vara föregångare med för att sedan köra vidare i Europa. Och det är där som vår styrka ligger tillsammans, att vi hittar de här gemensamma arenorna var vi kan samarbeta.
Och ja, får jag komma in här? Det här, Kristoffer, jag tycker absolut som du är i det är fenomenalt, och det är tack till mittengruppen i Nordiska rådet för att ha lagt fram förslaget. Och det är uttryckligen det som Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet ska arbeta med, är sådana frågor där man verkligen får den här nordiska nyttan som efterlyses överallt i det nordiska samarbetet. Elektronisk ID är ett av de områdena. Kanske inte elektronisk ID behandlades då när tidigare partiordförande Stubb lämnade Nordiska rådets session, som Kristoffer hänvisade till. Jag förhåller mig inte negativt till det nordiska samarbetet, och det gör inte Samlingspartiet heller. Vi har otroligt goda relationer med våra systerpartier runt om i Norden. Jag jobbar som Samlingspartiets sekreterare för internationella ärenden, och våra närmaste kontakter är till våra systerpartier i Sverige, Norge, Danmark och Island. Frågan är sen vilka frågor, och jag upprepar mig själv igen, är de som behandlas i Nordiska rådet, att man måste återfå den politiska relevansen dit. Nordiskt samarbete i sig är populärt. Jag vet att alla partier gör det med sina systerpartier, men att återfå den där politiska relevansen till Nordiska rådet och ministerrådet är någonting som bör göras för att de ska hållas flytande.
Men det handlar om att också lyfta upp det inom sina egna partier, för det som jag tycker att det är problematiskt när den förra regeringen inte ens förstod i regeringsförhandlingarna att ens välja en nordisk samarbetsminister, utan den kom först i efterhand. Och där betyder det att man i de stora partierna tyvärr lite, sen när det kommer till kritan, glömmer bort det nordiska samarbetet. Var vi tycker igen i vårt parti att det är ungefär det viktigaste som vi har.
Ja, för all del viktigaste, men sedan har till exempel ledamoten från SFP som sitter i Nordiska rådet ganska sällan visat sig på Nordiska rådets möten, medan Samlingspartiets tre ledamöter i regel alltid har deltagit.
Vi tar in Camilla Gunell här också i diskussionen.
Ja, jag tycker nog att för att få politisk relevans i det nordiska samarbetet så måste regeringarna uttrycka sitt stöd för det nordiska samarbetet och se ett värde i det och faktiskt jobba med det aktivt. Och där kan man vara mer aktiv och mindre aktiv. Och jag hoppas att nästa regering ska värdera det högre än vad det har gjorts de senaste 4 åren i Finland. Och jag tror gentemot EU, om vi nu ska göra kopplingen Norden-EU, så är den här kommande mandatperioden också helt central när det gäller synen på människor och människovärde. Och där har vi i Norden en ganska gemensam syn på människan och jämställdhet och jämlikhet och så vidare. Sådana värderingar som nu med kraft måste föras fram i Europa. Och det visar ju den nordiska välfärdsmodell som vi har skapat i våra länder. Det är ju ett föredöme och någonting som vi borde mer aktivt tillsammans också försöka skapa i EU.
Men här både du Camilla Gunell och Kristoffer Helfors, så ni har ju här talat starkt för det här nordiska samarbetet och att det blir vad vi gör det till, sa Kristoffer Helfors där. Men hur ska man då få fram det då om det då knappt går över nyhetströskeln och ja.
Ja, men det är det jag menar när jag säger att det kanske är lite tråkigt. Det kanske har ett värde ändå, fast det inte är så där superhippt i medierna vad som händer i det nordiska rådet. Men det finns en trygghet, det finns en stabilitet och det finns en plattform där vi kan åstadkomma väldigt mycket saker. Strukturerna är redan på plats. Det är bara att börja aktivera sig och verka. Och jag tycker också att den senaste generaldirektören för Nordiska ministerrådet har jobbat otroligt mycket för att skapa en ökad politisk relevans i det nordiska samarbetet.
Mm. Vill Matilda Hellström kommentera?
Ja, gällande den politiska relevansen. Jag tror att den politiska relevansen kan finnas med sådana frågor som är aktuella och relevanta, och det är då man också får medieintresse. Nordiska rådet hade på sin senaste session inbjuden som gäst Theresa May. Det är ett utomordentligt exempel på politisk relevans, och det uppvaktades av media också. Sedan finns det också medlemsförslag i Nordiska rådet som behandlas nu om till exempel en gemensam nordisk sångdag. För all del viktigt, men kanske saknar den politiska relevansen.
Ja, får jag bara säga det här med Theresa May och det som hon sa där var ju också att om Brexit nu går igenom så betyder det ju att Norden måste utveckla handelskontakterna med Storbritannien. Här finns också en ny möjlighet till ökat nordiskt samarbete. Och det nämndes tidigare klimatarbetet. Där tror jag att Norden har en alldeles särskild möjlighet att gå i bräschen och faktiskt ha ett ledarskap när det gäller klimatfrågor. Norden har både ett kunnande, vi har resurser, vi har forskning och utveckling och så vidare.
Men Camilla, hur ska Norden utveckla handel med Storbritannien då 3 av Nordens nordiska länderna är EU-medlemmar, och där definierar EU handelsförhållandena, men att 2 inte är det och får skriva under sina egna handelsavtal?
Ja, hur det ska göras i praktiken måste man väl återkomma till. Och det är ju det som skapar en viss splittring i de nordiska länderna när vi gentemot EU har olika intressen. En del av länderna i EU är medlemmar, andra står utanför. En del är med i euron, andra är utanför. Det är klart att det finns olika intressen bland de nordiska länderna. Men jag vill också hävda att det finns väldigt mycket gemensamt som man kan bygga vidare på.
Precis, och då behövs det en realism och kunskap om att veta att var man kan samarbeta och var man inte kan samarbeta. Att tala om att skriva under handelsavtal med Storbritannien, för det första vi vet ju inte vad som händer med Brexit, men sedan efter, så det är overkligt i sig. Man måste se på där man verkligen kan påverka och få den nordiska nyttan. Ett exempel är att etablera regelbundna nordiska förmöten inför EU-toppmöten, regelbundna nordiska möten för nordiska Europaparlamentariker i Europaparlamentet, och arbeta på de saker där man kan faktiskt ha en enad position. Ett exempel är klimat, eftersom Norge och Island implementerar största delen av EU:s lagstiftning när det kommer till energi och klimat.
Jag känner kanske att Matilda pratar lite emot sig själv om, ifall hon säger att vi måste, att det inte går att vi har en enad linje gentemot Storbritannien, ifall vi ännu kan göra det via EU, när du själv också sa att Norge och Island hör till de flesta av EUs avtal.
Men inte till handel.
Jag förstår inte hur vi inte skulle kunna hitta en gemensam linje som skulle kunna gynna oss alla.
Men är då de nordiska länderna för splittrade då vi har tre länder i EU och två utanför, tre land i NATO och två utanför? Är det här liksom ett oöverstigligt hinder för ett bättre samarbete?
Nej, jag tror ju inte att det är ett oöverstigligt, eftersom de, som också Camilla lyfte upp, är att de här värderingarna är de samma och vi har byggt våra samhällen på samma modeller och vi har den här nordiska välfärdsstaten. Så jag tror att vi har, där hittar de här gemensamma nämnarna som vi kan samarbeta med och hitta de här sakerna hur vi kan samarbeta.
Vad tror Matilda av Hellström?
Jag tror inte att det är ett oöverkomligt hinder. Jag tror att vi har ett gott exempel från försvars- och säkerhetssamarbete, där man tidigare sa att det var omöjligt att utveckla det nordiska försvars- och säkerhetssamarbete på grund av NATO och icke-NATO-medlemskap. Och nu blomstrar det nordiska försvars- och säkerhetssamarbete via Nordefco. Så hinder är, de här olika medlemskapen är sådana hinder som man kan komma över. Däremot så är de också en realitet och ett faktum, och det måste man ta i beaktande när man funderar på hur Norden profilerar sig i Europa och globalt.
Men hur ska man då kombinera EU och Norden i sådana här frågor?
Ja, alltså det bästa skulle vara om Norge blev medlem i EU, men det kan jag som finsk medborgare inte direkt påverka. Men precis som jag sa tidigare, arbeta på de frågor där EUs lagstiftning också implementeras i Norge och Island.
Kristoffer Hellfors, hur kombinerar EU och Norden?
Nej, jag tror ju att det går helt bra via Nordiska rådet var våra politiker träffas. Det handlar bara om att våra också egna partier i Finland måste förstå den här tyngden i Nordiska rådet och se den här arenan som möjlighet att hitta de här gemensamma nämnarna på de här gemensamma samarbetsområdena. Och det är nog via det här samarbetet som jag tror att det är viktigast. Nu ser vi ju också på andra ställen att via så här olika samarbetsorganisationer så når man framåt också på lokala nivå mellan kommuner och högre nivå mellan landskap och stater. Så där, jag tror nog att det är där som man måste hitta den där gemensamma nämnaren, vad vi har som våra positiva saker och sen föra dem framåt. Och som vi redan har konstaterat här tidigare så har Norden varit en föregångare i många av de sakerna som vi sedan också har fått implementerat i EU. Men nu handlar det om att också börja föra vidare mera saker framåt, för att jag känner att det är här som vi liksom har möjlighet att komma med nya idéer.
Absolut.
Och jag tror man kan inte bara fråga sig att vad ska Norden ge åt mig? Man kan också fråga sig vad ska Finland eller jag bidra med till Norden? Och liksom att man ändå visar den här relevansen, och att om man tittar på utbildningssidan så är ju det ett strålande exempel hur vi har kunnat öppna våra högskolor till exempel för varandras ländernas olika studerande. Redan det skapar ju en samhörighet i Norden, att man kan studera fritt över gränserna.
Men det kan man också göra i hela Europeiska unionen. Det är inte skilt för Norden. Och då måste vi finna den där extra som kommer från Norden. Och jag är en nordist liksom helt igenom, men vi kan inte sitta och predika om saker som Norden gör väl när man egentligen gör det i EU. Utan vi måste, och jag tror precis som Kristoffer nämnde här, att EID är kanske vår nya passunion. Och vi ska köra hårt på de saker där vi verkligen är föregångare.
Sen ska vi komma ihåg att passunionen är ju inte ännu heller, alltså Schengenområdet är ju inte heller på samma nivå som vår passunion, så där är vi fortfarande liksom föregångare. Ja. Sen kan man ändå notera också det hur våra länder är liknande genom att till exempel se på Yles olika jämförelser mellan de nordiska länderna som man också ofta lyfter upp. Och sen är det så mycket annat inom Norden som är liknande, både jobbsemester och utbildning. Så jag ser nog att vi har all nytta i att försöka lyfta upp Nordiska rådet igen på bra nivå, och jag känner att vi måste få det också i alla partier, och jag tycker att det är synd att den tidigare regeringen inte kanske riktigt har lyft upp det nordiska samarbetet på den nivå som det borde ha varit på.
Men då finns det ju det ena, utesluter ju inte andra, att vi har en fri rörlighet i Norden och i Europa. Det är ju bra. Vi börjar i Norden och sen utvecklades det att också handla om Erasmus och hela EU-området. Men fortfarande finns det ju otroligt mycket samverkan som vi kan göra inom specialistområden, till exempel inom forskning, där vi har ganska smala nischer och där Norden som helhet är litet och där vi faktiskt kan nå längre tillsammans. Samma är det med väldigt specialiserad sjukvård. Man kanske behöver ha en specialistklinik inom ett smalt segment, bara på en plats i Norden, och sen samarbeta kring det och faktiskt nå toppkunskap inom de nordiska institutionerna.
Och det som jag kan nämna som vi inte har tagit upp ännu, där jag tror att Norden har en jätteviktig roll, så det är inom säkerhetspolitik. Jag var inne på det lite tidigare, men situationen är den att världen är mer osäker än för 10, 15, 20 år sedan, speciellt området i Östersjön. Och där har den nordiska gemenskapen ett stort eget värde. Och det nordiska försvars- och säkerhetssamarbete också. Och det här är någonting som vi också kan använda i EU. För att det som vi har erfarenhet av i Norden, det är samarbete mellan EU och NATO-länder i Nordefco. Och nu när EU utvecklar sin försvarsdimension, så ser de på hur man kan utveckla samarbete mellan EU och NATO, så att de inte arbetar och gör saker på varandra. Och där kan Norden och de nordiska länderna ta en ledande roll.
Precis. Det är EU-val om en månad ungefär. Ser ni att skulle finnas förutsättningar att inom EU stärka det nordiska samarbetet? Alltså att de nordiska länderna tillsammans, de utgör ju ändå en rätt stor grupp i EU-parlamentet. Skulle man där kunna tänka sig ett samarbete mer över nationsgränser och över, i och för sig över partipolitiska gränser också?
Men vi har ju många frågor, och så har det gjorts en gemensam sak med nordiska kollegor, bland annat i Skara-frågan och vargfrågan till exempel, av de här som har varit ganska viktiga frågor för speciellt våra kustområden. Och det här, det som också har varit det här, ett samarbete, var den här LULUCF, alltså den här kolsänkan i skogen, att hur den det här behandlas i europeisk lagstiftning. Så där har det också varit ett nordiskt samarbete, eftersom det är här som det finns mera skog i Europa. Så där har man samarbetat aktivt.
Ja, jag tror att skog är ett bra exempel. Sen måste man ju säga att i ett parlament på 751 medlemmar så är endast 46 från Finland, Sverige och Danmark. Tyskland har närmare 100 medlemmar. Så vi är en ganska liten grupp även i Europaparlamentet. Och då som
även om vi större tillsammans.
Större tillsammans förstås. Vi är alltid större tillsammans. Men samarbete behöver inte vara uteslutande. Vi har gott samarbete med Balterna, gott samarbete med Irland, gott samarbete med Holland, Belgien och Luxemburg, Ungern. Benelux. Lite sämre med Ungern. Men jag tror att för all del Norden i Europaparlamentet, men like-minded är också en goda förutsättningar för samarbete där.
Jag tror ju att de nordiska parlamentarikerna verkar ju ha varit väldigt högprofilerade i Europaparlamentet den sista mandatperioden och verkar också vara väldigt respekterade. Så det är ju en bra grund att bygga vidare på. Och jag tror att Norden har mycket att samarbeta, just där man kan hitta gemensamma nämnare och faktiskt kunna driva saker tillsammans. Och särskilt sådana saker som handlar om värderingar. För jag tror att man måste tala mer om värderingar och om klimatet under nästa mandatperiod.
Nu har ju EU varit en förhållandevis stabil politisk aktör. Vi vet inte ännu hur det ser ut efter Europaparlamentsvalet. Om det går så att EU-skeptikerna går framåt i valet, vilket de ju förutspås göra åtminstone enligt vissa undersökningar. Kan en sån sak göra det nordiska samarbetet inom EU mer aktuellt och i och för sig mer relevant?
Jag tror att det är viktigt att komma ihåg när vi talar om nordiskt samarbete och också om nordiska värderingar vis-à-vis EU-skeptiker. Så vi har ju också nordiska EU-skeptiker. Och nordiskt samarbete är också nordiskt samarbete när EU-skeptikerna samarbetar om att vara skeptiska mot EU. Så att vi ska lite förhålla oss kritiskt till nordiskt samarbete och nordiska värderingar enligt de partipolitiska bakgrunder som vi har, och också inse att nordiskt samarbete är populärt från höger till vänster i våra egna nationella parlament, och att det också är nordiskt samarbete längst till höger och längst till vänster bland EU-skeptikerna. Men när EU-skeptikerna, som det nu förväntas eller komma få mera röster, så blir det ju ännu mer viktigt att grupperna EPP, ALDE och S och D-grupperna, alltså grupperna där Samlingspartiet, Centern, SFP och Socialdemokraterna sitter i, samarbetar mera i Europaparlamentet.
Kristoffer Hellfors.
No, jag säger ju nog kanske ändå att liksom den här vågen mot euroskepticism, så jag ser ändå att det som vi ser i våra nordiska länder är ändå det att majoriteten av befolkningen totalt är positiva till EU. Och det är kanske en sak som vi borde mer lyfta upp, och det är kanske en sak som vi också sen efter EU-valet, om euroskeptikerna blir starkare, så betyder det bara att vi måste jobba mera och aktivare för att få fram våra saker i Europaparlamentet.
Camilla Gunell.
Ja, jag tänker med den här EU-skepticismen så kommer det ju också in andra aspekter. Ofta är det samma partier och samma politiker som står för värderingar som kanske inte jag och mitt parti delar. Som också är klimatskeptiker, som är mot jämställdhet och främlingsfientliga och så vidare. Så där tror jag att på den punkten att Matilda har rätt, att ibland är det kanske bättre att söka samhörighet med en värdegrund fast den personen eller politikern kommer från Spanien eller Irland eller ett annat land. Att vi kommer från Norden behöver inte betyda att vi har samma åsikt. Men många av parlamentarikerna från Norden har ändå en värdegrund som är nordisk och gemensam.
Och sen finns det ju alltid ett mervärde i att veta eller vara medveten om att någon annan inte är enig med en själv. Om man tänker nu när Finland ska ha ordförandeskapet i EU nu från och med 1 juli i sommar, så då är det också jätteviktigt att veta när någon kommer att lyfta handen på mötet och säga att hej, jag motsätter mig det här. Och där finns en förutsättning eller en god möjlighet för det nordiska samarbete, för att det är alltid bra att också veta när någon annan tycker olika. Så att samla de nordiska bara för att höra efter och se vilka positioner de andra har.
Nu har vi en ny riksdag i Finland, om en månad har vi valt nya EU-parlamentariker. Är det nu läge att blåsa nytt liv i det här nordiska samarbetet och då kanske hitta den här politiska relevansen som till exempel du, Matilda och Hellström, har efterlyst?
Ja, absolut. Och jag tror att vi har en jätteintressant situation i Nordiska rådet just nu. Nordiska rådets president är Jessica Pulfjärd, moderat, som också ställer upp till Europaparlamentsvalet. Hon är tvåa på Moderaternas lista och blir därmed högst antagligen invald i Europaparlamentet. Så där har vi en ganska välfungerande övergång från det nordiska in i det europeiska. Och förhoppningsvis betyder det att det nordiska, att hon kan hålla den nordiska fanan högt i Europaparlamentet. Samtidigt givetvis en ny början betyder ju alltid en möjlighet att omdefiniera ens prioriteringar. Och jag håller absolut den nordiska fanan högt själv.
Camilla Gunell.
Ja, och med Paula Lehtomäki som ny generalsekreterare så har ju Finland en synlig plats i ministerrådet. Finland leder EU nu. Det kommer att finnas många nya kontaktpunkter mellan det nordiska och europeiska samarbetet. Och som socialdemokrat så har jag i alla mina politiskt aktiva år varit aktiv i SAMAK, som är den gemensamma organisationen i Norden för arbetarrörelsens politiker. Så jag har under många år sett fördelarna av att samarbeta och samverka. Så att politisk relevans finns det alla möjligheter till, och kanske också nya frågor att samarbeta med.
Och Kristoffer Hellfors.
Några få saker som jag ser att skulle vara viktiga att skulle uppfyllas är bland annat det att hoppeligen i Finlands regeringsförhandlingar så har nordiska samarbete på en hög nivå och skrivs in på något sätt i regeringsprogrammet, och sen hoppas vi att det blir en nordisk samarbetsminister som sen kör hårt på nordiska samarbete. Sen gällande framtiden i Europaparlamentet så hoppas jag att EPP kanske skulle kunna utesluta Viktor Orbán och Fidesz. valet slutligen, eftersom det att prata om euroskepticism och EPP, så det att man har ett sånt parti med i partiet, så Europapartiet, så verkar lite konstigt.
Jag svarar bara på det där kort. Kristoffer, helt enig med dig. Samlingspartiet och Moderaterna i Sverige, ett gott exempel på nordiskt samarbete, har tagit initiativet till det som nu ledde till Fidesz-partiets frysning ur EPP-partiet, som kommer att utvärderas senare och förhoppningsvis då, om Fidesz inte har ändrat sig och Orbán inte har ändrat sitt beteende, också att leda till uteslutning ur partiet.
Men varför tog det så här länge?
Det är ett viktigt steg på vägen. Alla beslut på politisk nivå tar länge, och det här tog egentligen ganska kort tid. Vi skickade in breven till EPPs president i februari. I mars hade vi beslut om att Fidesz är fruset ur partiet. Det betyder att de inte har några politiska möjligheter att delta direkt efter det här mötet där Fidesz blev fruset, eller medlemskapet blev fruset. Följande dag så var det som kallas EPP Summit, som hålls före det här EU-toppmötena. Och där fanns en tom plats runt bordet där Orbán vanligtvis skulle sitta. Ett praktexempel på att vi har gjort rätt.
Det gick kort sen när ni kom igång, men att ni kom igång ganska sent. Det var kanske det som jag ser mer som problematiskt.
Nåja, där tror jag vi sätter punkt för dagens Slaget efter 12. Tack Matilda av Hellström, Kristoffer Hellfors och Camilla Gunell. Slaget efter 12 igen imorgon klockan 12.03. Jag heter Filip Sten.